Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande vård. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden.
GIF-podden är i anfallskris. Eller nej, mittbackskris. Vi är en mittback kort idag. Det skulle ha varit Stefan Norlander här, men vi fick en annan kille istället.
Ja, ingen mittback kanske, men jag ska försöka vikariera så gott det går.
Ja, du är ju spelsmart, Oskar, så det kanske funkar i alla fall.
Ja, jag hoppas det.
Det har faktiskt varit några som har hört av sig och vill ha mer Oskar Lund surr nu när du har varit borta. Så att du är väl saknad här. Det är väl ett fint tecken på det.
Ja, det är väl härligt att höra. Jag sa det förra gången när jag fick chansen att komma tillbaka och göra ett gästspel, att det vill man göra fler gånger. Jag saknar podden och jag lyssnar ju såklart, men man saknar att få vara med och snacka med dig. Ja. Och det får jag ju idag, så det är jag väldigt glad över.
Ja, och jag får ju säga att du ser ju faktiskt, du är ju lite mer lik en viss spansk GIF mittback nu, i din nya frisyr.
Ja, tack.
Ja. Oskar har gått ner på en ordentlig snagg.
Exakt. Ja, jag gjorde det innan avresan till Schweiz. Jag har ju lite frisörskräck. Min mamma har ju klippt mig i många år.
Som kallas
det. Nu tänkte jag att det skulle vara praktiskt, så då körde jag så här. Och ja, det har gått bra än så länge. Vi får se om det får hålla i sig, eller om jag kanske låter det växa lite grann igen när jag kommer hem. Men just nu känns det bra.
Ja, det är inte alla som klär i snagg, men det får man säga att det gör. Det ska du ha,
ja, tack.
Ha med dig det.
Det var snällt av dig.
Så kan jag också hälsa till dig från Bosse Börjesson. Jag träffade honom i veckan och gjorde en lång läsning om IFK Sundsvall.
Jag såg det, jag har faktiskt sparat den tills idag när jag är helt ledig och ha en riktigt lugn dag hemma här i lägenheten. Så att den ligger faktiskt framme som en flik på min dator i detta nu. Men jag har inte hunnit läsa mer än ingressen. Men det ska bli superspännande att läsa om Bosse. Det är en, ja, dels är en stor fotbollsprofil, men det är också en väldigt härlig person. Som jag har dels stött på honom i jobbet, men också när han jobbade inom fotbollsförbundet som tränare när man var med i lite distriktslag och såna där grejer. Stötte man på Bosse Börjesson som en duktig instruktör dessutom. Men ja, nu handlade det väl om tiden i IFK Sundsvall och deras storhetstid med tanke på att de har åkt ur division 4. Va?
Men det var ju intressant att träffa honom. Jag var ju hemma hos Bosse. Vi satt och pratade i ungefär en timme med bandan på. Sen när den timmen var klar så sa han: "Men du, ska du inte ha en macka? Och lite kaffe." Och så satt vi en timme till. Jag har en trång arbetsdag just nu och han är egentligen inte med det. Men jag tog mig tid. Och då snackade vi lite mer giffarna istället. Och han berättade bland annat där från skoltiden mycket om Kevin Walker och Linus Hallenius och hur de var. Det var mycket tävling på dem där. De piskade på varandra ganska hårt, till och med liksom på gränsen. Vi har ju berättat om ditt bråk med Kevin Walker.
Precis.
När din pappa tillika tränare fick plocka av er från planen. Och det var väl ungefär sån stämning mellan de två också.
Ja, det där är ju liksom två jättestora vinnarskallar. Som Bosse då ja, var inne på och berättade, att de har ju säkert triggat varandra jättemycket, och liksom att det kan vara ett par sådana spelare som är i samma grupp eller samma miljö, det tror jag kan vara väldigt positivt. Det är klart att säkert att, ja, men det går över gränsen ett par gånger och det kanske blir lite för hett, men jag tror att i det långa loppet så har säkert de två gjort att, ja, men gjort varandra bättre liksom. Och som du säger, tävlat och drivit varandra, och att har man haft, någon av dem haft en dag där den är lite off, då finns det någon annan där som ser till att trigga igång någonting, vilket gör att man kanske får ut mer just den träningen eller den matchen. Så att kan säkert ha betytt mycket för varandra, och det finns väl fler exempel på sådana spelare, men de två är ju, ja, det är två som verkligen har lyckats.
Mm. Ja, det kan man väl slå fast. Och det, vi började ju lite här med anfallskris, ja, men det är egentligen mittbackskris då, i och med att Olander inte, jo, han hade ju tappat rösten. Så var det, han har varit sjuk. Och som vi vet, Olander har en skör stämma, man har hört en ljuda över IP några gånger. Så att, nej, vi får skjuta på det. Vi sköt på det, det blir 2 veckor. Vi måste ta det när jag jobbar kväll.
Ja, och, det ser jag fram emot.
Ja, det ska väl bli någonting av det. Men apropå
anfallskris, är det väl också, eller?
Ja, det var dit jag skulle komma med en snygg radioövergång. Att det är lite anfallskris i Giffarna. Linus Alenius har tränat från och till under veckan, och min kollega Sara Kalsén var på träningen idag. Hon skulle faktiskt ha varit med här som överraskningsgäst, men har inte tid. Hon hade mycket att skriva ur sig innan det var helg. Så att hon berättade att Peter Wilson skadad och kommer missa nästa match. Det kommer mer om det här på sajten inom kort, förmodligen på lördag morgon. Men där är det en axelskada. Den har varit ur led och inte riktigt suttit rätt på länge, så nu har man korrigerat det. Han kommer få hålla på med rehab en tid, men nu är det väl det mest akuta är just nu då, med smärtan. Och då får han stå över en match. Och olägligt med tanke på Hallenius, att han är tveksam. Så vi får väl se vad det är Giffarna ställer upp med på lördag mot, nej, på söndag mot Elfsborg.
Ja, dålig timing.
Ja, skit timing.
Det kryllar ju inte direkt av anfallsalternativ heller nu. Det känns ju som att Shidi Omeya hade kunnat vara ett alternativ om han hade varit hel, vilket han inte. Och backar vi bandet till säsongstart, så fanns ju Samuel Aziz i truppen, vilket han inte gör längre. Och nej, det är inte så många anfallsalternativ kvar. Jonathan Morsey har ju spelat forward i junior, under juniortiden. Men nu har ju mest matchat som antingen yttermittfältare eller till och med kom in som offensiv ytterback i slutet några gånger. Så att, men han är väl kanske den som har spelat mest anfallare egentligen av de här alternativen som finns kvar. Men jag vet inte, Mike Sema bollade du och jag lite snabbt här när vi bara gick igenom kort innan vi drog igång.
Det känns ju mest naturligt att de skulle kasta upp, ja, honom i en så viktig position. Annars, om man skulle göra ett rakt byte mot någon på bänken, David Haro, det är ju en annan typ än Linus Alenius, men ja, vad fan, han kan anfalla.
Ja, verkligen, men det känns ju lite som att de kommer få justera det, för att de kommer ju inte ha en liksom, vad jag tror i alla fall, en renodlad forward på samma sätt, utan det kanske blir att de här mittfältarna lite mer får växeldra vem som går i djupet och vem som möter och försöka hitta in liksom. Det, för någon riktigt utpräglad anfallare, det känns inte riktigt som att man har till den här matchen.
Nej.
Så vi kanske får se ett litet annat GIF Sundsvall än vad det har varit. Sen man har ju fortfarande många väldigt offensivt skickliga spelare. Ja, men du nämner ju Har och Sema till exempel. De kan ju såklart utmana en mot en och ta sig in i straffområdet och göra mål, och det finns ju fler spelare som kan göra det, men ingen tydlig anfallare kanske.
Nej, det blir spännande att se hur de ska lösa det här. Allt kan hända. Och Elfsborg är ju ett lag. De har spelat med en anfallare, om jag inte är fel ute. Det har väl varit Chinedu och Basi, som nu är borta, avstängd.
Just det.
Vill jag lägga på min. Jo men så måste det vara. Ja, han är avstängd. Och i så fall ställer ju det, eller ställer till det lite. Då tror jag att det är troligt dessutom att Giffarna kör 4-1, 4-1, eller att man lämnar det här med trebacks, fembacks linje, just för att få med en extra spelare i anfallet.
Ja, det är nog inte omöjligt, kanske framförallt när man tvingas precis vrida om här med utifrån forward-situationen. Det jag tänker på lite med de här spelarna som kan komma in, om det blir 4-1 eller om det blir något annat, i vilket fall, man tappar ju fysik, både liksom, ja, men framförallt Linus Alenius, men även Peter Wilson är ju en större spelare än Sema, Haro, ja, men beroende på vad som händer med Morre, om han är ett alternativ att spela, Berg likadant, alltså alla de här, det är ju små kvicka spelare liksom, men det är ju kanske ingen man sätter upp en höjdboll mot och hoppas att de ska kunna ta emot den och få fast den liksom.
Men du, ska vi lansera två jokrar då? Jag kan lansera två.
Ja, det är
två.
Kul, det gör vi.
Ja. Kim Skoglund. Om du vill ha Brunket, då tar du ju in Kim Skoglund där fram.
Mm.
Eller Paul Moreno.
Paul Moreno, ja, det tänkte jag på också.
Paul har ju fått vara anfallare lite grann. Någonstans. Kim Skoglund har ju ändå varit interior någon gång, och det var kanske försäsongen nu. Nu minns jag inte när det hände sist. Nu har han ju knappt spelat överhuvudtaget, så att det är svårt att lägga på minnet när det var sist.
Det hade ju varit en cool lösning. Det är, man gillar ju när det händer något lite oväntat, och det hade det ju varit. Men det är ju faktiskt så att det känns ju inte alls. Nu följer ju inte jag liksom laget dagligen lika mycket som när man är känns, såklart, vilket ju du gör. Men för mig känns det väldigt oklart vem som kommer att ta den där rollen.
Ja.
Det känns väldigt öppet. På slutet har man ändå kunnat starta, eller man känns ganska klar i många matcher. Men om nu inte Linus kan spela så känns det väldigt oklart vem som kommer ta den där platsen faktiskt. Och hur man vill göra det, precis som du säger. Det beror lite på vad är man ute efter för egenskaper. Behöver man någon som kan ta emot bollen och få fast den och kan spela felvänd, eller vill man ha någon som mer löper in i ytorna bakom, ja, men då kanske någon av mittfältarna kan ta den rollen istället liksom. Eller att man kan hitta ett sätt där man växlar med två olika offensiva mittfältare som där en möter och en går lite mer in i djupet och, ja.
Ja, ja. Spanien provade ju att spela helt utan anfallare.
Precis.
Du har ju också, för tusan, när Rubio kom upp i Djurgården, då var ju han en tia liksom.
Ja.
Så det är väl inte, och det är väl inte helt långt ifrån där. Han är ju en kille som har levererat bra på träningar de gånger jag har sett, och jag vet att Joel har liksom klappat honom i ryggen och sagt att bra träning, fortsätt så liksom. Men han får ju inte, han får ju inte chansen riktigt.
Nej, och någonstans så, jag förstår att han är besviken. Jag läste artikeln med honom här, och han behöver ju verkligen speltid, det har han ju helt rätt i. Samtidigt så tittar man på GIF Sundsvalls lag den här säsongen, jag har svårt att se hur många fler chanser han skulle ha fått. Det är någon match kanske där det kändes som att man trodde att han skulle kunna få en startplats när någon saknades och de valde något annat alternativ och sådär. Men det är väl baksidan i ett lag där man alltså sitter på seriens, ja, jag säger bästa in i mitt fält.
Ja.
Eller åtminstone topp tre liksom.
Nej, men och sen har man ju så många reserver på samma position, och ska du hitta en rotation mellan liksom Skoglund, Berg, Granat, Rubio.
Precis.
Amaro kan också spela där. Ja, någonstans hamnar man ju i kläm. Hade man haft en eller två där bakom istället så hade han ju fått fler starter. Inhopp också.
Ja, och hade det varit ett 4-1-4-1 system genomgående under hela säsongen med kanske en balansspelare i Juanjo och sen Bata tillsammans med en till inne mittfältare. Mm. Ja, men då hade det kunnat öppna upp sig mer för Rubio, Skoglund, ja, men även Granat. Mm. Nu när man oftare har spelat med Batanero och Juanjo tillsammans centralt och haft ja, men en central anfallare och två mer interiorspelare, då har det ju blivit färre platser för de här centrala mittfältarna. Mm. Och då är konkurrensen knivskarp. Så att, ja, jag förstår hans besvikelse, men med tanke på hur bra Juanjo Batanero har varit och det spelsystem som han oftast har valt, så är det ju inte så konstigt att det har blivit lite speltid. Mm. Sen kanske han hade kunnat fått någon chans till sett över säsongen. Men ja, blir både Batanero och Juanjo kvar, då hade jag varit inne i mittfältare och liksom känt att jag måste verkligen vara en startspelare nästa säsong, eller åtminstone en som får spela på speltid i de flesta matcherna, då kanske det är bäst att kika efter en annan klubb.
Ja. Ja, det är ju, fotboll handlar mycket om timing, och det här blir ju faktiskt förbannat dålig timing i hans karriär att få konkurrera med sådana spelare. Men jag tror att Rubio är lite av ett liksom missförstått geni som har hamnat bara hamnat ur gängorna lite, som skulle må bra av att bara få kontinuitet, så tror jag man får ut jättemycket av honom. För han kan vara, de träningar jag har varit på nu på slutet, så tycker jag att han är briljant, men det är något annat att få ut det på match. Och det är ju problemet med liksom, man övar och övar vecka efter vecka, men du får aldrig det här kvittot när du inte spelar match på att du blir bättre, att du gör det bra. Så det är svårt för honom att korrigera delar i sitt spel på träning när han inte har matcherna att förhålla sig till, matchmiljön att förhålla sig till och liksom översätta, ja, däremellan.
Exakt,
han är verkligen... för jag tror han har alla kvaliteter. Fan, han har varit på gränsen till ett Bundesliga lag men han har inte spelat på svin länge.
Nej, han har ju hamnat väldigt liksom illa till, och det som skulle vara intressant att veta, det är väl lite grann hur det lät när de signade honom inför säsongen, var liksom, han fick säkert inga luften, men hur signalerna var som spelare, om det fanns liksom då någonstans en tanke om att ja, men vi kanske ska spela med tre centrala mittfältare där du tillsammans med de här två spanska spelarna kan få en roll och sådär. Då förstår jag om det har blivit en, alltså att han är besviken på möjligheterna som han har fått till spel i GIFarna, för att så har det inte blivit. Och som du säger, man ser ju att det är en jätteskicklig spelare som har mycket kvaliteter. Men han behöver ju verkligen spela, precis. Jag tycker han resonerar väldigt klokt i artikeln här där han pratar om framtiden. Att han behöver spela mer för att ta ett steg till, för att han är ju den åldern där liksom han vill ta ett steg till, och jag tror att han skulle må bra av att vara någonstans där han är en tilltänkt startspelare och få chansen att misslyckas och inte hamna på sidan kanske om man gör en eller två sämre matcher, utan att han är ett lag där man bygger lite grann kring honom. Mm. Han är väl en spelare som vill ha mycket boll och ha en ganska stor central roll i det lag han är i. Så att jag hoppas att han får det, för då tror jag att han kan bli riktigt bra. Och sen vet man också hur liten liksom skillnaden är från till att det hade kunnat bli succé. Säg att det hade en skada på en av de här så skickliga spanska spelarna, då kanske det hade varit Rubio som hade startat de flesta matcherna under säsongen och bildat ett jättevast inne mittfältspar med någon. Så att för att det finns någonting där, det håller jag absolut med om. Det tycker jag också när man har sett honom i träning. Men han har hamnat illa till med tanke på det spelsystem som GIFarna spelar och att han har två högklassiga allsvenska spelare framför sig, och då är det ju väldigt svårt.
Ja. Men om vi ska liksom, jag ska inte lämna det helt. Jag kan ju nämna det apropå det jag sa där, att att jag tror han är ett lite av ett missförstått geni. Jag skrev det i ett tweet tillsammans med jag tror att han inte blir kvar den här säsongen, men jag tror att han mår bra. Han kommer bli kanon för den klubb som ger honom kontinuitet. Den favoritmarkerade och retweetade han ju faktiskt. Så jag vet inte, han håller väl med. Det är klart, ja, det är ju en smörjning av honom.
Förmodligen är att du skrev att han var ett nyförstått geni i alla fall. Det hade väl de flesta allt med honom.
Insparkade öppen dörr. Så att, ja.
Nej, men just, jag hade faktiskt inte sett den tweeten, men just det där med kontinuitet för hans del. Jag tror verkligen att får han en roll där liksom han känner att det här mittfältet, här är jag viktig, här ska jag spela och liksom våga misslyckas och precis som du säger, varje vecka få testa sina kvaliteter i match också, så det kan bli en riktigt bra spelare. Det är ju redan en bra fotbollsspelare, men det kan bli en riktigt bra fotbollsspelare av det här om han får fortsätta utvecklas någonstans där man verkligen satsar på honom. Det hade varit intressant att sätta honom kvar i Giffarna och liksom matchas in lite mer och mer och ta steg, men så länge Batanér och Juanjo är där och man spelar på det sättet man gör, då kommer man ju ha svårt att slå sig in i laget, så är det ju.
Ja, men Oscar, vi måste ju lansera vad vi faktiskt tror. Hur tror vi här att Giffarna kommer ställa upp i anfallet? Nu, Hallenius, vi säger det, Hallenius och Wilson inte alls i min nästa match. Hur kommer de ställa upp?
Tror. Nu ska man försöka sätta sig in i huvudet och på tränarteamet i Giffarna.
Om vi går på senaste elvan, då var ju Hallenius var ju redan borta, men då var det ju ett, om vi skulle säga ett på en 3-4-3, så i mittfältet Myrestam, Juanjo, Batanér och Tamimi, Berg, Wilson, Sema i anfallet.
Precis.
Du plockar bort Wilson nu. Vem stoppar du in?
Nej, men jag tror väl då att David Haro, som kom in först, gjorde han väl i den matchen av inhopparna. Och gjorde dessutom mål. Visst var det så? Jo.
Ja.
Att han kommer in från start. Och att man kanske då petar upp Mike Sema ett snäpp i banan, men på något sätt ett system som kanske inte en roll, alltså hans anfallsroll kommer inte se ut exakt som Linus Alenius eller Peter Wilson. Nej. Såklart, men jag tror nog att det är det mest troliga alternativet. Ja. Ja. Du då?
Ja, det är nog det mest troliga, det är ju det kloka alternativet, så jag lanserar väl ett mer spännande alternativ. Mm. Mycket mindre troligt, men spännande. Jonathan Marseille, in med honom. Ja. Rakt byte med Wilson.
Vi var ju inne på det, han har ju varit forward och gjort väldigt många mål som junior. Så att det hade varit kul.
Ja.
Och jag tycker att han förtjänar att få lite chanser. Han med, vi pratade om alldeles nyss om Rubio, som kanske då borde ha fått några chanser till, även om det har varit tufft, förstår jag, efter andra matcher in honom. Men Marseille är ju en annan sån där som han har ju också haft det tufft med speltiden i år. Mm. Det vore väl kul om han fick en match som anfallare och se vad han går för där.
Mm. Men jag tror att man kommer spela en 4-1, och då blir det väl typ Björkander eller Moreno som får vila av backarna. Och då
skulle det kunna vara att Moreno flyttas upp och blir balansspelare kanske, och om det blir 4-1-4-1 och så Batanér och Juanjo framför honom.
Det skulle kunna vara. Eller att du har Juanjo, Batanér och Berg. Jäklar vad man rör till i skallen alltså.
Ja, vi får stanna där, Marseille upp. Men när du nämner 4-1-4-1, får återgå till Sivodedov. Med det systemet så hade han ju passat bra in i dagens Giffarna.
Ja.
Att kunna spela, kanske komplettera, om Juanjo hade spelat balans då och varit tillsammans med Batanér och där lite framför.
Ja.
Ja. Det kanske är det som kan vara öppningen för honom inför nästa säsong.
Ja, men ja, som det ser ut nu så lär ju inte han stanna i Giffarna nästa säsong.
Nej, det känns väl mest troligt att han går vidare och då är det bara hoppas att han kommer någonstans och verkligen satsar på honom. För det känns som att han är värd nu efter tiden i Norge och här i Sundsvall då, där han inte riktigt har blivit liksom högt prioriterad och fått många chanser.
Men Rubio skrevs det nyligen en liten grej om. Det var Sara som hade snackat med honom. Jag snackade lite med Erik Granat och där ser väl läget ut ungefär detsamma. Kontraktet går ut, han får ingen speltid, han vill ha speltid. Kan vi säga någonting om det?
Det blir ju lite samma situation som Rubio. Du och jag pratade ju med Erik Granat, vi hade honom som gäst i podden inför säsongen.
Mm.
Och då var det ju snack om att han skulle konkurrera med Batanero och Juanjo om två mittfältsplatser, om jag minns allt rätt.
Mm.
Sen blev det ju inte riktigt så. Det kom in fler spelare och konkurrensen blev ännu tuffare. Och dessutom så visade det sig att Batanero och Juanjo var så pass bra ihop som de har varit då. Och han har ju verkligen hamnat i en jobbig situation och varit skadedrabbad. Och liksom det är ju inte bara en säsong nu som det har varit lite speltid för Erik Granat. Det kändes som att han slog igenom och tog sig in i laget och fick många chanser. Var en spelare som jag egentligen trodde mycket på. Och sen har det kommit skador och så den här tuffa säsongen då. Så att han behöver, precis som Rubio, han behöver spela matcher.
Mm.
Och där är ju inte Giffarna någon optimal miljö just nu. Vi har pratat om det tidigare. Man har inget U21-lag. Det blev inte så många träningsmatcher som det var snack om, som jag minns det under våren när man berättade att man inte skulle ha ett lag i U21-serien. Så att matchtillfällen har ju blivit otroligt få för många av de här spelarna och det är ju inte bra.
Nej.
Jag såg att Joel Cedigen, det var du som hade pratat med Joel om det här med matchmiljön, att den är kanske överskattad.
Ja, precis.
Jag kan väl förstå vad man menar. Det är klart att det är av träning varje dag som du utvecklas mest liksom. Men jag tror absolut att man behöver matchtillfällena för att ta steg som fotbollsspelare. Så att jag var inte riktigt med Joel, i det resonemanget
nu,
som man förde där.
Jag vet inte hur det blir nu för lyssnare, men du lät som en robot här. Jag hoppas...
Ja, det var synd.
Ja, det gör det fortfarande. Det här är inte bra. Ja, det bröts lite grann. Jag vet inte vad det... Var var vi? Jag blev så till med av det tekniska strulet.
Men jag var väl inne där lite grann i matchmiljön som Joel hade pratat om, att han tyckte att det var lite överskattat. Jag vet inte exakt liksom, hur pass överskattarna tyckte matchmiljön var. Det är möjligt att den är det till viss del, men jag tror att den är vital för en fotbollsspelare att ta steg, att man får spela match vecka in och vecka ut, att man får mäta sig mot andra, att man liksom, men både för, inte minst mentalt när man är inne i matchspel, att man växer av det.
Mm.
Jag tror absolut att det behövs, och där, jag tycker inte att GIF Sundsvall har hittat en optimal miljö för en optimal utvecklingsmiljö.
Nej.
För alla spelare den här säsongen, och det tror jag att man behöver se över, och där är både Rubio Sivadedo och Erik Granat två tydliga exempel på det.
Mm.
Två spelare som behöver mer speltid nästa år. Och om det är i form av utlåning, U21-spel eller klubbbyte, det är inte jag så säker på vad jag tycker är bäst för var och en av dem. Men på något sätt spela fler matcher, det tror jag är ett måste för dem.
Ja, och jag, som han var inne på då, Joel, om jag ska tala i hans ställe, så vore det mest optimala om U21-matcherna spelade samma dag som A-lagsmatcherna, så man ändå kan förlägga träningsveckan så på samma sätt för alla spelare. Och då blir det ju en fråga för högre ort att ta ställning till. Det blir ju för förbundet helt enkelt. Hur vill man lägga upp serierna? Men det kanske är att man ska köra på en ren... liksom reservlagsserie där, ja men nu får vi iväg med 40 killar istället för 20 eller så, och så spelar man, ja men ska Giffarna möta Elfsborg i Borås nu, då får U21 också möta Elfsborg i Borås. Det kanske är så man ska arbeta, jag vet inte. Men
det resonemanget kan jag förstå, för att som tränare, det är klart att när han sitter och gör upplägget för veckan, är det liksom 6-7 spelare som ska spela U21-matchen då, när han upplever att A-truppen behöver ha liksom en viss belastning eller en viss typ av träning, då blir det inte bra. Och de kan inte träna på ett tufft pass på morgonen och sen spela en match på kvällen. Så att, och det är resor och sådär. Så att, nej men jag förstår ju problematiken såklart. Och det exemplet eller det förslaget att spela samma dag hade kanske varit optimala för klubbarna på så vis. Sen finns det säkert en massa andra praktiska detaljer som kanske skulle göra att det var krångligt. Men, men det låter ju som ett rätt bra förslag utan att ha satt in det minsta i vad det skulle innebära rent logistiskt. Och...
Ja, för jag tror att det blir dyrt. För U21-lag, du har ju inte dem så att de sover kvar. Och U21-serierna är ju inte... Det är ju flera serier som är lite lokalare. Du åker ju inte till Malmö förrän det är slutspel liksom, och spela match.
Exakt.
Eventuellt. Och... Så det skulle ju vara en väldigt dyr serie att delta i. Men jag vet inte, ja det beror på. Vad ska man använda de här miljonerna till nu som de får i tv-pengar? Det här skulle ju kunna vara någonting faktiskt. Liksom en stor fråga för svensk fotboll.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det kanske är många talanger man skulle rädda upp. Och då kanske det är värt det, de här tv-pengarna, att skapa en professionellare reservmiljö. Jag vet inte.
Ja, varför inte?
Och det är ju ungefär av den här anledningen att det skulle göra hål i träningsveckorna som man inte heller då vill samarbeta med Hudik eller med Timrå. Så... Det är ju också synd. Så det är ju, just nu är ju alternativet allt eller inget liksom.
Ja, nej, det kan jag dock tycka att just det här med utlån borde kunna vara lite enklare att lösa, med tanke på att i de där serierna så är det ju ganska ofta helgmatcher. Och spontant känns det som att det borde vara bättre än veckomatcher då de oftare tränar på vardagar och det inte kanske skulle förstöra veckan på samma sätt. Plus att det kan handla om färre spelare. Har man ett U21-lag är man någonstans tvungen att fylla upp det. Vilket skulle göra att kanske fler spelare från A-laget skulle delta i match där. Sådana som har suttit på bänken eller ja, och så vidare. Men när det gäller ett utlån, då kan man ju faktiskt ta ett beslut om att ja, men just de här två spelarna behöver verkligen matchmiljö och kommer inte få spela mycket. Och så det finns ju möjligheter där att man kan, som jag har förstått det, att tillhöra två klubbar. Att spela matcher någonstans men ändå liksom vara tillgänglig för Giffarnas matchmiljö. Och då skulle man ju också kunna ta beslut varje vecka att ja, men den här veckan passar inte bra. Och då kanske man får plocka tillbaka en sån spelare. Om det går att hitta den överenskommelsen med en annan klubb. Så att jag tycker någonstans att jag förstår ju det han säger och det finns problematik. Men visst borde det gå att ge några av de här spelarna matchtid under säsongens gång i en annan miljö. Det tycker jag verkligen.
Ja, de behöver få de här kvittorna helt enkelt.
Absolut.
Och granater får jag säga. Det är tråkigt hur det har blivit. Jag gillade honom och det var en fin grabb liksom. Men det ser ju faktiskt ut som att han inte blir kvar. Och då får han gå ner någon division och börja om, mest sannolikt, för han har ju inga färska meriter att gå på.
Nej, och han har ju sin skadeproblematik och han skulle ju behöva få spela. Samtidigt har han ju visat i Allsvenskan att han är en duktig spelare, så jag tror det borde kunna finnas ett rätt stort intresse om vi pratar typ Superettan. Att få komma ner och göra bra prestationer där. Sen om det handlar om att förlänga med Giffarna och sen gå på ett utlån eller om det är en permanent övergång, det får vi väl se. Det är ju en Sundsvalls kille och jag antar att, och han har ju liksom tagit hela vägen upp och visat att han håller, så att Giffarna borde ju vara mån om honom och hans framtid i alla fall. Sen kanske är så att han mår bäst av att ta ett steg någon annanstans, göra det bra och sen eventuellt komma tillbaka i framtiden.
Ja. Nej, men igen, skulle du sätta honom i en Division 1-miljö, då tror jag han skulle dominera. Skulle han vara i Superettan, då tror jag att det är liksom, då hamnar han ju i ett gränsland. Kanske inte säkert att han får starta. Den skulle kunna vara, det skulle ju kunna bli skit. Det är ju mer av en chansning. Så ja, vi får väl se. Får väl se om Hudik går upp i ettan.
Och ja, hur det precis. Förändrar och då kanske det är något samarbete som skulle kunna ta sig ett steg till nästa år istället.
Någon form av samarbete. Men för ja, nu har Hudik chokat här och torskat 3 matcher i rad, men man har kvalplatsen i egna händer i alla fall. Så vi får väl se. Jag tror Micke Bengtsson är ganska nervig inför deras match på lördag.
Ja, jag är inte helt uppdaterad på dem, att jag såg att de hade torskat på ett par där. Men vi håller väl tummarna för dem. Det vore bra för fotbollen i regionen om de tog steget upp.
Och det är ju mitt. Det är ju mitt lag.
Dessutom.
Ja. Men ja, vad har vi?
Jo, men apropå lag. Oscar,
ja.
Ja, det är väl ingen målvakt med i och för sig, men ett utespelarlag åtminstone med toppspelare i Allsvenskan har vi
trillat
över. Det här
är din första radioövergång.
Ja.
Det är ju
när man kollar på statistik åtminstone.
Mm.
Det är Tvelv, en statistikblogg är det väl, mer eller mindre, som har en ranking grundad på massa olika parametrar då, och har utifrån det tagit ut de 10 bästa spelarna i Allsvenskan. Och på den topp 10-listan så har vi 2 GIF-spelare med.
Mm. Här skulle ju egentligen du inte ha visat mig det här innan, så skulle jag ha fått gissa vilka 2 de spelarna var.
Men nu vet du.
Ja, så det blir ju inte så kul.
Nej.
Men alla där hemma kan ju få 5 sekunder nu och gissa.
Ja, precis. Ja, det är säkert några av våra lyssnare som är uppmärksamma det här. Jag tror att jag snappade upp den på Twitter av någon GIF-supporter som hade delat den, om jag inte minns fel. Så att, det har väl säkert varit lite snack kring den bland GIF-are. Och de 2 som är med, det är ju kanske föga förvånande David Batanero. Han är faktiskt 2 på listan. Sen lite mer oväntat, får man väl ändå säga, eller kanske ganska mycket mer oväntat, på 9:e plats Carlos Moros Gracia.
Ja. Den är ju cool.
Ja, absolut. Jag hade väl snarare trott på kanske Linus Alenius, att han skulle vara med, eller någon Mike Sema eller någon poängspelare liksom. Men det är Batanero och Gracia, och det är ju både liksom offensiva och defensiva aktioner, och det är med och utan boll, och det är en massa saker som rankas här, men jag kan väl dra hela listan.
Ja.
1:a är Kristoffer Olsson, AIK.
Ja.
2:a David Batanero, GIF Sundsvall. 3:a Jiloan Hamad, Hammarby.
Ja. Vill du att jag fortsätter med de här ljuden förresten, efter varje namn? Det är ju fina spelare du presenterar. Ja.
Vad fick Hamad för någonting?
Ja.
Ja, okej. Okay. Lite besviken. 4:a Björn Paulsen, Hammarby.
Ja.
5:a Paulinho, Häcken.
Mm.
Mm. 6:a Junior, Hammarby.
Du väljer att förkorta hans namn så?
Ja, det är långt annars.
Ja.
7:a Andreas Johansson.
Oh.
8:a ett skräll för mig, Carl Stalfelt, GIF Göteborg. 9:a Carlos Gracia, GIF Sundsvall.
Oh!
Och 10:a Romario, Kalmar.
Ja. Där.
Alltså för mig så är det nog Starfelt sticker ut här som ett namn jag inte hade prickat in.
Ja, nej, inte jag heller. Jag vet att han är bra, men att han var så bra. Han måste ju vara helt du har mer läst in dig på fördjupningen här.
Ja, det som står på honom är att han har liksom brytningar och rensningar ger poäng baserat på hur det minskar chansen att motståndarlaget gör mål. Och där har han fått väldigt höga poäng, vilket ju, ja, Göteborg har ju gått tungt och han kanske har varit inblandat i väldigt många situationer. Vilket ju också kan påverka det här såklart. Så att, ja.
För det är ju den här statistiken, den blir ju lirkig för en uteback. En ytterback.
Uteback, ja.
Att ta sig in i. Om man liksom ska väga liksom offensiva och defensiva värden, för här har man väl vägt in liksom viktiga aktioner, att stoppa motståndarmål. I de situationerna hamnar ju inte en ytterback, och det är ju fyra mittbackar med på den här listan då: Starfelt, Johansson, precis, Paulsen och Gracia.
Ja, och tittar man på mittfältarna så är det också flera. Ja, det är väl egentligen centrala spelare, många av dem liksom. Hamad går väl på en kant, men kommer väl in ganska mycket. Junior är ju inne i mitt fält där, Kristoffer Olsson och Batanero är också. Så att ja, visst är det så. Och det är, jag ska inte påstå att jag är helt uppdaterad på och har koll på exakt hur de mäter all statistik här. Jag vet att anfallsspelarna, eller i det offensiva så kan man få höga liksom passningsspelspoäng. Jag tror att Batanero hade fått extra höga på grund av hög svårighetsgrad också, om jag förstod motiveringen rätt, att man kan få högre poäng för passningar som leder till någonting och som är liksom avgörande passningar. Så att det är nog ganska avancerad uträkning som leder fram till det här.
Och all statistik har ju sina fördelar och nackdelar. Så det beror ju på vad man liksom, man får passa sig med vilka slutsatser man drar. Det behöver inte nödvändigtvis vara facit. Men det säger någonting här, helt klart. Ja, det är ju en skitfin lista. Så att den avfärdar man ju inte.
Nej.
Och Batanero är ju bra.
Om man liksom själv hade plockat ut topp 10 allsvenskan, då hade ju åtminstone inte jag tagit de här 10 spelarna, men flera av dem som är med hade jag haft med på min lista. Kristoffer Olsson, Batanero, Paulinho. Ja, det finns flera där som man nog hade haft med topp 10 bara om man bara liksom hade gått på sin egen känsla och den statistiken man känner till och det man har sett. Jag vet inte vad du känner.
Ja. Nej, men man hade väl bytt ut någon sådär. Jag är ju en dålig uppstudsare där.
Visst hade man bytt någon. Gott betyg till Giffarna när man ser den här, det är att två spelare med topp 10. Men jag känner att det finns kanske framförallt två namn till i Linus Alenius och Juanjo som jag hade petat in före en sån som Carlos Moros Gracia. Det säger ju ändå någonting om årets GIF Sundsvall, att det finns så många högkvalitativa spelare som faktiskt kan nämnas i sammanhang där man pratar om seriens bästa mittfältare, seriens bästa anfallare och så vidare. Det är häftigt tycker jag.
Ja, nu när man tittar på Nations League också så blir jag mer och mer övertygad om att fan, det här är så tråkigt och gäller inte ett skit. In med de allsvenska nu. Det var skönt att få se Kristoffer Olsson komma in och göra bra ifrån sig och komma dit med någon slags glöd. Det hade varit kul att se Linus Alenius också.
Ja, det hade det verkligen varit. Och jag tycker ju att liksom diskussionen alltså det är fullt motiverat att prata om honom inför en januari-turné. Ja. Med tanke på hur få svenska anfallare det finns som liksom levererar just nu. Och där är ändå han en spelare som han är dels har han ju erfarenhet av en hög nivå och har varit liksom utomlands och känt på, även om det inte blev ett lyckat äventyr, så han ändå varit i en Serie A-miljö tidigare och han har liksom tagit sig tillbaka från en tuff tid och nu dominerat i allsvenskan. Det finns ju liksom en inneboende potential hos honom som den här säsongen har tittat ut. Och det vore ju riktigt häftigt att få se den ytterligare ett snäpp upp i på en januari-turné. Jag tycker att han ska med.
Ja. Nej, jag med. Du kör på. Jag ville ha med Erik Larsson förra året också.
Ja,
och kanske Danielsson. Så ja, in.
Nej, men det häftiga är väl också alltså diskussionen kring honom. Det är inte bara liksom vi i lokalmedia som ser honom hela tiden och liksom någonstans det kan säkert hända att man liksom lokalt över både över och undervärderar insatser för att det blir liksom ett lag som det är stort fokus på, men det är ju faktiskt även i liksom riksmedia och andra fotbollsexperter som har flaggat för honom att han borde faktiskt testas.
Ja.
Så att jag tror att det är en fullt realistisk tanke att Linus Elenius kan finnas med där. Framförallt om han fortsätter bra nu här de sista omgångarna. Låt oss hoppas att han kommer tillbaka från skadan så fort som möjligt.
Ja, in med honom. Men ja, precis, vi får se. Det är den där ljumsken magen som spökar. Men du har hört vad som händer i Östersund, va?
Ja, jag har gjort det.
Det är kaos.
Ja, dels nu vet jag att vi ska prata vatten, va?
Ja, vi ska prata vatten.
Det händer en del annat också som det vi ska prata om nu kan man ju faktiskt skratta lite åt och tycka är en rolig grej. Men det har ju varit rätt stökigt också, men det är väl en annan historia.
Det är en annan podd.
Precis, som
inte vi driver. Men är det ICA Odenhallen som också som sponsor till ÖFK har börjat sälja GIF-vatten. Det här är ju ja, och bakgrunden till det är att det är något problem där med dricksvattnet i Östersund. Du får inte dricka vattnet i kranen och de sålde enorma mängder vatten helt plötsligt. Det tog slut. Så man vände sig till lite olika leverantörer och en av dem var Vasa bryggerier och de satt ju inne på en ordentlig mängd vatten. Men det är ju en GIF-logga på det. Så att
det här är ju jätteroligt.
Ja, och att det inte finns någonting annat.
Ja, jag tycker att det är fantastiskt. Och sen måste jag säga, ICA var ju ganska, jag såg att de la ut något inlägg där själva också att, ja. Och skrev typ som sponsor till ÖFK så känns det här konstigt.
Men de bad om ursäkt på förhand liksom. Ja.
Och, så det är ju ändå, de kan göra det här till en lite rolig
någonting?
Grej.
Får giffarna någonting på det?
Jag vet faktiskt inte.
Det vill man ju veta.
Det hade ju varit lite kul om ÖFK gjorde liksom spann vidare på det här och skickade ut någon som typ kunde gå med klistermärken eller något och kanske klistra över loggan eller någonting. Alltså en liten härlig rivalitetsgrej sådär. Jag vet inte.
Ja. Eller att de i dricksvattenkrisen bara baskar allt vatten.
Exakt. Det går att göra mycket med det här.
Nu får ni dricka Pepsi Max istället.
Ja.
Nej men
en kul grej i alla fall. Och liksom, kampen om Norrland lever ju här inne i sista också. Det skiljer 5 poäng nu mellan ÖFK och GIFarna, tror jag, inför de avslutande omgångarna.
Jag tror att någon på ICA Odenhallen håller på GIFarna och tyckte att det här var jävligt roligt.
Ja, inte helt omöjligt.
Nej, så måste det vara. Men och du, vi var ju inne på statistikspåret och där har vi ju faktiskt GIFarnas publiksiffra. Där kan vi väl berätta lite grann om, jag gjorde en intervju här i förra veckan med fotbollsforskare Torbjörn Andersson från Malmö universitet.
Jag tror att driver han en kurs typ fotbollens historia.
Det stämmer, och jag har lånat kurslitteratur av dig till den. Jag ska lämna tillbaks den. Förlåt.
Ingen fara. Gick du klart kursen?
Ja. Jag har 15 poäng. Jag har 15 poäng i fotbollskurser.
Samma här.
Högskolepoäng. Ja.
Så det känns som att någonstans vi har en legitimitet för att driva en fotbollspodd lite grann med tanke på det.
Ja, men precis. Vi har bedrivit ganska ytlig fotbollsforskning. Men, spela fotboll, bondjävlar. Det är den jag har hemma.
Precis,
du ska få tillbaka den. Det är Torbjörn som har skrivit den. Men i alla fall, han pratade om, jag tänkte att det vore intressant att få höra hans syn på publiksiffrorna och vad brukar det vara generellt som gör att lag har svårt att dra publik och så här. Men, för vi har ju fått ta emot enormt mycket insändare och det var liksom, Kalle Ståhl var ju här och berättade att det har gnällt, så Danken har skrivit sin insändare och Nikola har vädjat i medierna. Om att kom och kolla på oss nu liksom. Vi är svinheta. Och Det är ju giffarna. Men varför är det inte fler än 4000 då som kommer och kollar? Men så när jag visade siffrorna för honom så sa han att han delade inte alls synen att det skulle vara en dålig publiksiffra. Han sa att men det här är ganska bra idag. Och det var intressant, och det baserar han ju mycket på jämförelse med andra länder i Europa, och räknade upp lite publiksnitt från ligorna i Östeuropa till exempel, som är helt övergivna. Jag tror att det var, och så Bulgarien, Ungern, det var under 2000, och även stora länder som Tjeckien och Ukraina och så här, som, och framförallt Ukraina, de hade 6000 i snitt i sin liga, och det finns ändå stora klubbar där, riktigt stora klubbar som går bra i Europa, men de drar inte mer publik. Och jag kollade, jag gick in lite mer specificerat på några av de här ligorna, liksom kroatiska, ukrainska, grekiska. Det är lag där som drar liksom 500 åskådare. Det är ju som liksom Matfors derbyt.
Det var en jätteintressant liksom, artikel. Det gav liksom en lite nyanserad bild till det här.
Ja.
Även liksom dels det att det inte, jag menar att det är inte så dåligt som man vill ge sken av. Och jag tror du i din krönika tog upp ett exempel och jämförde med Göteborg också.
Roligt förresten, för parentes om den krönikan. Den skulle inte ha gått ut, den skulle ha gått ut i Sundsvalls Nyheter, men den publicerades av misstag.
Så du fick skriva en ny, va?
Ja, jag fick skriva en ny. Det kanske var förvirrande för många, men det gick ju två Sundsvalls Nyheter krönika på webben, men den där gick inte i Sundsvalls Nyheter. Ja, skitsamma.
Ja, men du drog väl en parallell med Göteborg, jämförde med Göteborg där också, liksom, ja. Sundsvalls procentuella, hur många besökare av invånarna man drar dit, och att Blåvitt i så fall borde ha typ, var det 40 000 på sina matcher?
Ja.
Men har en 10. Men det jag också tyckte var intressant, och det var väl också rubriken på den, att läktarkulturen, att liksom klackarna drar publik.
Ja.
Att om det är bra stämning och sång så lockar det folk. Och det tror jag ju verkligen stämmer. Och där känns det väl som att GIF Sundsvall och Patronerna har tagit ett stort steg i år.
Ja.
Jag tycker att stämningen, de matcher jag var på innan jag stack utomlands i augusti, men även utifrån när jag sett på TV faktiskt, och ljudet går igenom från supportarna, så känns det verkligen som att i år har det hänt någonting på läktarplats.
Ja, men de sjunger på och hörs, och jag tror vi har ett unikt läktarklimat i Sverige, där man faktiskt inte, man behöver inte vara rädd för att gå på fotboll. Det, liksom i Ungern och så där kan det ju vara häftiga tifon och ett jävla tryck. Men å andra sidan är det väldigt våldsamt, och polisen har inte alls kontroll på vad som sker. Så där dras ju folk från att komma på matcherna. Liksom det stora Budapest derbyt, eller det där mellan de två storklubbarna, eller tidigare storklubbarna MTK och Ferencvaros. Det är bara 1000 som kommer och kolla, för folk är svinrädda. Så vi har ju ett unikt läktarklimat, att vi har det här hejaklackstrycket, där klackarna i sig är en publikattraktion, men man behöver samtidigt inte vara rädd för den.
Nej, precis. Och det är ju någonting att vara väldigt, inte vara rädd för, men vara rädd om och vårda. För att jag tror att det är superviktigt för svensk fotboll att det finns en levande liksom läktarkultur, och att man tar hand om sina supportrar.
Ja.
För det är någonting som kommer vara väldigt viktigt. Man är inne på den här trenden med att med TV och det tappas publik och sådär.
Ja, för det är det som är orsaken till det generella publiken.
Ja, men att låta läktarna leva.
Mm. Ja, och det kommer ju aldrig liksom, vi får inte läktarkänslan genom TV:n, och det är väl det som är USP:en för att vara på plats på arenan. Det är kanske inte hamburgarna och det här, utan det är det som händer på läktaren liksom.
Och det är möjligt att klubbarna ska börja fokusera. Vi har ju pratat mycket om olika lösningar. Jag menar att det måste vara ett mervärde att gå, det ska vara bra internet och liksom maten och drycken och bekväma platser och repriser och sådär. Det är ju säkert en del. Jag menar, det ställs höga krav på allting kring en elitmatch i vilken idrott det än är idag. Så det är klart att det måste funka bra. Men det kanske är så att klubbarna ska börja fokusera ännu mer på att se till så att stämningen blir så bra som möjligt. Vad kan klubben hjälpa supportrarna med? På vilket sätt kan de vara med och se till att trycket och liksom livet på arenan blir ännu bättre? Det är kanske den vägen snarare som klubbarna ska gå.
Ja, kanske liksom samverka ännu mer med klacken. Hur kan vi hjälpa er med tifon nästan? Nej, men förbättra förutsättningarna.
Ja,
hur kan vi göra akustiken här så bra som möjligt så att ni hörs liksom? Eller hur kan vi placera er på så att ni hörs? Såna, det kanske är såna grejer man måste titta på. Eller liksom hjälpa, bara göra det bekvämt och ta sig till klacken. Ja.
Precis, och det är liksom förmånliga priser för supportrar och så vidare. Och det pågår en diskussion, och den är väl aktuell nu med tanke på Mats Gren och IFK Göteborg, där det kom fram liksom dialogen med olika falanger som kanske, eller som ifrågasattes. Och liksom, ja, den diskussionen pågår ju också. Hur mycket dialog ska man ha med supportrar och med grupper som inte sköter sig fullt ut och sådär. Men det är ju någonstans en annan diskussion. Att hjälpa de supportrar som sköter sig på ett bra sätt och som bidrar till att dels hjälpa laget med sitt stöd, men också att dra folk till arenan för att det är bra stämning. Det är det, efter att ha läst både din krönika och den artikeln, så det var liksom den delen som jag började fundera lite på, att där kan nog klubbarna steppa upp och göra ett ännu bättre jobb, och det är kanske något som de borde fokusera på. Jag har inte full koll på allt jobb som görs kring de delarna i GIFarna. Det gör säkert en del jobb, men jag tror nog att det kan göras ännu mer och att det skulle kunna bidra till ännu finare publiksiffror framöver.
Ja, och jag tror det är liksom att uppmärksamma bra aktioner från supportrarna. När man hade det här inför ÖFK-derbyt där de kom till träningen och hade tifo på träningen, att ha den typen av grejer där man kan framhäva liksom vilken skön klack vi har och vi älskar dem. Det tror jag drar åskådare i så fall. Och det kanske är det kanske är smart att göra det billigare och stå i klacken. För det kanske är så här, ja, du kanske förlorar lite pengar kortsiktigt, men nu vet jag inte vad det kostar och ställa sig.
Nej,
där.
Jag har inte heller. Jag har inte heller koll på biljettpriserna där,
eftersom vi hamnar på pressläktaren liksom. Men man kanske förlorar lite kortsiktigt på det, även om det är fler som dyker upp på plats, men å andra sidan kanske klacken i sig drar några extra åskådare som betalar full pris på något annat ställe på arenan.
Exakt.
Och det är ju, det läste jag också någonstans, att tomma arenor generellt skrämmer ju bort folk mer. Det är bättre att fylla en liten arena än att ha en stor arena som är halvfull eller kvartsfull. För då får man inte den här stämningen, och då är det större sannolikhet att man inte kommer tillbaka nästa gång.
Ja, nej, men det känns fullt rimligt. Du vet mig själv, när man kommer in på en match där det är eka tomt på läktarplats, det är inte speciellt. Då är det bara spelet liksom,
och pris då.
Upplevelsen av att vara där blir inte lika stor. Men det är bara att kolla på landskampen senast. Det måste ju ha varit, ja, jag vet inte, jag tror inte att de som var där och såg Sverige spela, hur många åskådare var det? 10 000?
Ja, jag tror officiella siffran tror jag blev 9.
Ja, det var nog, där var det nog inte så många som kände wow, nästa landskamp måste jag på.
Nej. Ja, precis. Det var nog, ja. Var det bara det här?
Ja.
Vad fan. Ja, jag har svurit mycket i den här podden. Tror jag. Mycket fan och jävlar och sånt där. Men ja, det,
men du sa att du var trött innan, och jag tycker inte att det lyste igenom i alla fall, så du har gjort det bra.
Ja, jag,
svordomarna till trots.
Svordomarna till trots. Men jag ska, jag tror vi ska börja runda av, Oskar. Vi hade planerat.
Jag ska väl gå och handla här, så det passar rätt bra.
Ja, vad handlar man i? Har du anammat något typiskt schweiziskt än?
Alltså det finns ju, det finns mycket, många goda ostar här, det måste jag säga. Det har jag ju provat på. Och då, lite ost ska jag väl köpa idag. Men jag ska vara på Coop, så att det är inte något jätterevolutionerande på gång.
De har Coop? Coop Schweiz?
Jajamän.
Heter den så? Coop?
Coop,
Va? Försvann den?
Vet jag inte. Coop. Försvann jag nu, det ringde här.
Jaha. Ja, det är Coop, bara lägga på.
Aldi, Migros. Det är tre av matbutikerna som finns här i närheten. Så att någon av dem blir det. Jag har inte bestämt, jag tror att det blir Coop. Men inte 100%.
För att få in den här Sverigekänslan. Kan du låtsas, du kan blunda och låtsas att det är Coop-katten uppe på kuben. Ja.
Jag plockar ner havregrynen från hyllan och tänker på dig.
Ja. Gör det. Det är mycket havregryn nu. Så är det.
Ja, det är bra.
Men, ja Oskar, vi tar och avslutar podden och tackar för den här veckan.
Stort tack. Mm. Vi hörs snart igen, hoppas jag.
Ja, hoppas jag med. Hej!
Hej!
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.